Här börjar De som försvann av Sheena Kamal, översatt av Gunilla Mattsson, inläst av Gunilla Leining för HarperCollins Nordic. Dedikation till mamma. Del 1. Kapitel 1. Samtalet kommer strax efter klockan 5 på morgonen. Jag blir genast på min vakt. Det är sällan positiva besked som kommer så tidigt, åtminstone inte via telefon. Före klockan 9 får man aldrig besked om att man får ärva en hel förmögenhet av en rik släkting. Med andra ord är det tur att jag redan är vaken och inne på min andra kopp kaffe. Jag är i alla fall lite förberedd. Jag har just kommit hem från min promenad. Jag hade stannat till vid muren mot havet och lutat mig över kanten och tittat ner i vattnet. Det hade varit stillsamt och grått, precis som själva staden den här årstiden. Som vanligt hade jag försökt se den varma, mörka strömmen som flyter från Japan till norra Stilla havet. Den som värmer upp det kalla vattnet och sprider ut sig i ljumma rännilar mot kusten. Och som vanligt hade strömmen förvägrat mig nöjet att se den. Vancouver. En del människor säger att det är vackert här, men de har aldrig promenerat runt i mina hemkvarter. De har aldrig tagit sig till Hastings Street, där det vimlar av knarkare och där marken är full av kanyler. De har aldrig sett den grå himlen och det grå vattnet flera månader i sträck, medan regnet öser ner i ett misslyckat försök att skölja bort smutsen. Sen kommer sommaren, och det blir så varmt att man kan grilla marshmallows i bränderna som rasar i skogarna i provinsen. Sommaren är väl ändå ganska trevlig vid kusten, men det är flera månader kvar till dess när min telefon ringer. Jag stirrar på det obekanta numret på skärmen, och efter ett ögonblicks tvekan bestämmer jag mig för att inte svara. Några sekunder senare ringer det igen. Den här gången tar nyfikenheten över och jag svarar. Det är ändå något beundransvärt med uthålliga uppringare. Hallå? Det blir tyst en lång stund efter att personen i andra änden med hes röst förklarat varför han ringer. Pausen blir besvärad. Jag förstår att uppringaren utkämpar en strid med sig själv. Han vill säga mer, men vet att det är en dålig idé. Ingen vill prata i telefon med någon som svamlar, särskilt om det är någon som man aldrig har träffat för. Jag föreställer mig att mannen i andra änden svettas. Han har kanske blivit klibbig i handflatorna, för telefonen verkar glida ur hans grepp och jag hör att det slamrar när den landar på golvet. Han svär oavbrutet en halv minut medan han kämpar för att ta upp den och återfå fattningen. Är du kvar? Hörde du vad jag sa? Frågar han. Ja, jag hörde, svarar jag när tystnaden har blivit olidlig. Jag kommer. Sen lägger jag på. Jag har aldrig hört namnet Everett Walsh förut. Men enligt honom vet jag kanske något om en försvunnen flicka. Han säger dock inte vad. Jag överväger att inte träffa honom. Men han låter desperat. Om det finns något som påverkar mig mer än uthållighet så är det desperation. Trots att det ingår i mitt jobb att leta efter människor kan jag inte låta bli att undra vad jag kan tänkas veta om den försvunna flickan som fått honom att ringa vid den här tiden. Hans desperation är så stark och smärtsam att den nästan smittar av sig på mig. Kapitel 2. Det är en frisk morgon i Vancouver. Man skulle också kunna kalla den blöt. Men det är underförstått när man pratar om västkusten den här årstiden. Om man inte vet hur vädret ska bli i den här staden är det lika bra att utgå ifrån att det regnar. Jag sätter mig i en busskur en timme innan vi ska ses, trots att min urgamla, risiga Corolla står parkerad i närheten. Andra bilförare brukar inte notera dem som väntar på bussen, såvida det inte är rött ljus och de inte har någon annanstans att rikta blicken. Eftersom det inte är någon trafik här känner jag mig osynlig. Där jag sitter har jag bra utsikt mot kaféet och parkeringen. Kaféets disk är klart upp.